الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد دي قبرد إفرالكونا كابيتل 51 كتاب الرجاء كابيتل أمتها حب وترو دي بستهم الله سبحانه وتعالى. Vi stannade vid hadith 418. Författaren berättar här från Umar radiyallahu anhu, Umar ibn al-Khattab. Han sa att man hämtade ett antal slavar eller krigsfångar till profeten alihi salatu wassalam. Och bland dessa fångar fanns det en kvinna som sprang omkring och letade efter ett spädbarn. Hon sprang fram och tillbaka och letade efter ett spädbarn. Och när hon hittade spädbarnet så tog hon upp det, tryckte det mot sitt bröst och ammade barnet. Och då så frågar profeten alaihi salam: tror ni den här kvinnan skulle slänga hennes barn i elden? Alltså om det fanns en eld. Tror hon att den här kvinnan skulle slänga in hennes barn i en eld? Och då så säger sahaba: la wallah, nej, vid Allah. Och då så sa profeten alaihissalam att vid Allah så är han mer barmhärtig mot sina tjänare än vad den här kvinnan är mot sitt barn. Och denna hadith är i Bukhari och i Muslim. Den här hadithen är en väldigt vacker liknelse. Om man vill försöka förstå sig på hur otroligt mycket rahma Allah har. Ni vet vad rahma betyder? Barmhärtighet, nådighet, att man är förlåtande. Man är barmhärtig. Allah subhanahu wa ta'ala, som vi känner till, han är ju ar-Rahman, ar-Rahim. Den som är den mest barmhärtiga. Men den här barmhärtigheten Allah har mot oss är så otroligt stor. Och han nämnde profeten ett exempel. Tänk er här, det här scenariot. Att det har varit krig. Ett slagfält. En kvinna har förlorat sitt spädbarn. Bebis. Hon har förlorat sitt spädbarn. Det ligger någonstans ute på fältet. Förlorat sitt barn. Modern springer helt förvirrad, helt ängslig och letar efter barnet. När hon hittar barnet, av glädje hon lyfter upp det och trycker det hårt mot sitt bröst och börjar att amma barnet. Tror ni någonstans att den här kvinnan skulle ta barnet och kasta in det i en eld? I den här situationen. Det finns inte någonstans, eller hur? Nej. Allah är mer barmhärtig mot oss än vad den här kvinnan är mot sitt spädbarn. Förstår ni? Ajab, eller hur? Så Allah subhanahu wa ta'ala, mashallah, är så otroligt barmhärtig mot oss. Men värt att nämna är också att Allahs rahma, yani, den är generell mot Allah. Men ju närmare man är Allah, ju mera rahma får man. Ju mera rahma får man. Så att rahma har också sina orsaker, sina asbab. Så att man ska försöka göra så mycket gott som möjligt och närma sig Allah för att få ännu mer av denna barmhärtighet. Men generellt så är Allah då så otroligt barmhärtig mot sina tjänare. Och det här är, han är generellt barmhärtig mot alla i detta liv. Men han är specifikt barmhärtig mot de troende. Då han har väglett dem till islam, väglett dem till iman. Och då han kommer i nästa liv att förlåta dem och att ge dem paradiset. Som Allah säger: wa rahmati wasi'at kulla shay fa sa'aktubuha lilladina yattaqun. Att min rahma omfattar allt och jag kommer att skriva den för de som är gudfruktiga. Så de som är gudfruktiga är de som kommer att få ta del av Allah subhanahu wa ta'alas rahma. Ja. Författaren berättar sen från Abu Huraira radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: att när Allah subhanahu wa ta'ala skapade skapelsen, så skrev han i en bok som finns hos honom, och den är hos honom över al-arsh, att min rahma övervinner min ilska, min barmhärtighet övervinner och överväger min ilska. Ja. Och denna hadith är också autentisk, finns i Bukhari och i Muslim. Vad säger profeten alaihissalam i den här hadithen? Att när Allah subhanahu wa ta'ala skapade oss, han skapade skapelsen, så skrev Allah ner i en bok, och den finns hos honom över tronen. Och det här är ett av de starkaste bevisen på att Allah är över sin tron. Allah är över skapelsen. Allah är inte överallt. Det finns de okunniga muslimer och vilseledda muslimer som påstår att Allah finns överallt, eller Allah finns i allt, ännu värre. Och det här tror inte muslimer på, utan vi muslimer tror att Allah, han är vart? Över de sju himlarna. Över de sju himlarna. Och det här står i Koranen. Ar-Rahman wa ala al-arshista, att Allah har rest sig över tronen. Och de lärde sig att det finns nästan mer än 1000 bevis på att Allah är över skapelsen. 1000 bevis. Det är en av de tydligaste frågorna i islam. Men trots detta så finns det de som förnekar och säger att nej, Allah finns överallt. Subhanallah. Och det är mycket, mycket allvarligt. Från Allahs namn, ni vet, Allah har många namn. Hur många namn har Allah? Jättemånga. 99 unika namn, men han har ännu mera namn. Men några av Allahs namn är att han är Al-A'la. Sabbih ism rabbika al-A'la. Vad betyder Al-A'la? Den högsta. Om han är överallt, vad menas då med den högsta? Al-Ali och Al-Muta'al. Tre namn som alla tyder på att Allah är över sin skapelse. Så här säger profeten alaihissalam att när Allah skapade skapelsen, så skrev han i denna bok som finns hos honom över tronen, att min ilska övervinner, eller min barmhärtighet, min rahma kommer att övervinna min ilska. Taib, den överväger och är större än min ilska. Ni vet ju balans mellan ilska och barmhärtighet. Allah azza wa jalla, han är förlåtande, barmhärtig, och han är också hård i att straffa. Men vilken väger tyngre än den andra? Vilken är större hos Allah än den andra? Hans barmhärtighet. Och när man hör det här, så inger det hopp i människan. Eller hur? Och vi talade om det förra veckan, man ska inte tappa hopp på Allah. Det är en stor synd i islam att yani misströsta. Al-qunut min rahmatillah. Jag tänker att Allah kommer inte förlåta mig, Allah kommer inte visa mig sin barmhärtighet. Det här i sig själv är en synd. Så ska man inte tänka. Att jag har syndat för mycket och det finns ingen väg tillbaka för mig, och Allah kommer inte förlåta mig. Det är haram att tänka så. Utan du ska tänka positivt. Att Allah blir glad om jag vänder mig till honom med förlåtelse. Allah kommer inshallah och förlåta mig. Och så vidare. Så man ska ha hopp. Och inte tänka på Allah som någon som är en extremt hård och bara straffar och inte förlåter och inte har rahma. Nej. Det är fel. Nej, vi ska också vara rädda, vi ska ha en balans. Att Allah straffas för synden, men Allah är också förlåtande om man ber om förlåtelse. Och här lär vi oss att Allahs rahma överväger och väger tyngre, eller är starkare än hans vrede. Allah musta'an. I nästa hadith så berättas det också från Abu Huraira radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: Allah gjorde barmhärtigheten till 100 delar. Han behöll 99 delar hos honom och sände ner en av dessa delar på jorden. Och det är med denna del som skapelsen har barmhärtighet mot varandra. Och det är med denna del som ett djur lyfter dess hov och inte trampar på sitt barn i rädsla för att den ska skadas. Och en liknande hadith att Allah har 100 rahma. Han sände ner en av dessa rahma till jinnerna, människorna, djuren, insekterna, som de delar och de har barmhärtighet sinsemellan med denna rahma. Och det är med denna rahma som djuren, vilddjuren, är barmhärtiga mot sina barn. Och Allah sparar de 99 rahma som han kommer att ge till sina tjänare på domedagen. Och denna finns i Bukhari och i Muslim. Och i Muslim berättas det också från Salman al-Farisi liknande att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa att Allah har 100 rahma. Och en av dessa rahma som har han gett till människorna som de har barmhärtighet och rahma sinsemellan med denna rahma och sparade 99 till domedagen. Och en annan hadith att Allah skapade på domedagen, eller den dagen han skapade himlen och jorden, 100 stycken rahma. Och varje rahma är så enorm att den skulle kunna fylla allt mellan himmel och jord. Och han gav en av dessa rahma till oss här på jorden. Och det är med denna rahma som en person, en fäder, föräldrar har rahma mot sina barn, djuren har rahma och fåglarna har rahma mot varandra. Och när det är domedagen så kommer Allah att fullborda dessa 100 rahma. Ni finner att alla dessa hadither hade samma budskap. När Allah Azza wa Jal skapade himlarna och jorden så gav han oss rahma som vi har mot varandra. Som vi nämnde det här att en moder har barmhärtighet mot sitt barn. Eller hur? En mamma skulle dö för sitt barn. Eller hur? Vill inte att sitt barn ska skadas. Vi finner också hur djuren, som han nämnde i hadithen, skyddar sina barn. Eller hur? Och de, när de kommer och vill ta deras ägg eller någonting, så blir de aggressiva. För att skydda sina barn. De har rahma mot sina barn. De går och jagar hela dagen och tröttar ur sig och kämpar för att hämta mat till sina barn. Allt det här är rahma. Och all rahma du kan tänka dig på hela jorden, mellan människor och jinner och djur och allting, är en del som vi fick av dessa 100 delar som Allah skapade. En enda del. Och vi finner så mycket barmhärtighet på jorden, eller hur? Ibland barmhärtigheten är enorm. Och det här är bara en liten del. En del av 100 delar. Och på domedagen kommer Allah att ge de resterande 99 delarna till muslimerna. Och de kommer då att belönas i paradiset. Så det går inte att föreställa sig hur mycket rahma personen muslimerna kommer att få i nästa liv. Eller hur? Subhanallah. Om vi får så mycket rahma i det här livet. Allah gjorde oss muslimer. Allah gjorde oss friska. Han gav oss afia. Han gav oss mat och dryck. Och gav oss syn, hörsel. Allting. Så mycket rahma. Ja, ni var det som väntar i nästa liv. Subhanallah. 99 gånger mer. Allah måste ha. Nash'al Allah min rahmatihi. Och Allah ge oss från hans rahma. Det berättas också här från Abu Huraira radiyallahu anhu i en hadith som han berättar från profeten alayhi salatu wassalam, som han berättar från sin herre tabaraka wa ta'ala. I en hadith som är kudsi. Profeten alayhi salam berättar vad Allah säger. Och vad Allah säger, det kan vara Quran eller så är det hadith kudsi. Okej? Så här berättar profeten Muhammad a.s. vad Allah tabaraka wa ta'ala säger. Allah säger att min tjänare gjorde en synd. Och han sa, Allahumma gfirli dhanbi. Och Allah förlåt min synd. Och då så säger Allah tabaraka wa ta'ala, min tjänare gjorde en synd. Och han visste att han har en herre som förlåter honom. Wa ya'khud bi dhanb. Naam. Och sen så gjorde den här personen samma synd igen. Eller en annan synd. Och personen säger, Rabbi firli dhanbi. Herre förlåt min synd. Och då så säger Allah tabaraka wa ta'ala, min tjänare har syndat. Och han vet att han har en herre som förlåter synder. Och sen gjorde personen en ny synd eller samma synd. Han gick tillbaka. Och då så säger mannen återigen, min herre, jag har syndat, förlåt mig. Och Allah tabaraka wa ta'ala säger samma sak igen, att min tjänare har syndat och han vet att han har en herre som förlåter hans synder. Så han förlåter mannens synder. Och då så säger Allah, قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي. Jag har förlåtit min slav, min tjänare. فَلْيَفْعَلْ مَا شَاءَ. Så han kan göra vad han vill. Och denna hadith finns också i Bukhari och i Muslim. Han kan göra vad han vill. Imam an-Nawawi säger att det betyder här, yani att så länge han syndar och han ber Allah om förlåtelse, så kommer Allah att förlåta honom. Så länge han fortsätter i det här tillståndet kommer Allah att förlåta honom. Och det här är en väldigt, väldigt vacker hadith. Man får ofta den här frågan att en person syndar och lämnar sen synden och faller tillbaka i synden. Eller hur? En person gör någonting haram och ångrar sig och slutar upp. Men sen subhanallah, shaitan kommer, man blir svag och man gör samma kaosgrej igen. Kan man då be om förlåtelse? Eller är dörren stängd? Vad säger ni? Man kan be om förlåtelse. Hur många gånger kan man göra samma synd och sen be om förlåtelse? Finns det någon gräns? Finns det så här 150, 10? Gör det? Nej. Det spelar ingen roll hur många gånger du gör samma synd. Så länge du ber om förlåtelse uppriktigt och uppfyller villkoren för Toba, så kommer Allah att förlåta dig. Vi människor är svaga. Vi är syndare. Profeten Muhammad a.s. sa att kull ibn Adam khata, varje son till Adam, varje människa begår misstag, alltså synder. Och den bästa av dem som syndar är den som ber Allah om förlåtelse. Så frågan är inte att vi sitter inte här och pratar om att ni ska gå härifrån och aldrig mer synda. Det finns inte. Vem är det som aldrig syndar? Det är profeterna, det är änglarna. Vi, resten av människor, vi är svaga. Wa khuliqa al-insanu da'ifa. Allah säger att han skapade människan svag. Och vi har lustar och begär och så vidare. Men man ska kämpa emot. Jag säger inte gå ut och synda. Jag säger låt bli att synda. Men ni kommer ändå att synda någon gång. Och när ni gör det, be Allah om förlåtelse. För då kommer Allah att förlåta er. Och här, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala blir också glad när vi ber honom om förlåtelse. Vad är det som händer? Jo, Allah blir glad att vi vet att Allah förlåter våra synder. Här finner vi också dygden av kunskap. En person som är okunnig och syndar och tänker att Allah kommer inte förlåta mig, eller den här synden är för stor, en sån person vänder sig inte till Allah i förlåtelse och blir inte förlåten. Men en person som vet att Allah förlåter alla synder, inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an, Allah förlåter alla synder. Så att man vet man detta och syndar, så vänder man sig till Allah och ber om förlåtelse. Och det här är det man ska göra varenda gång du har syndat. Gör toba. Vänta inte, säg inte jag ska ångra mig imorgon, eller jag ska fortsätta göra samma knas, samma haram, och jag ska göra toba senare i livet, eller jag ska göra toba i Ramadan, eller jag ska göra toba när jag gifter mig, och såna dumma ursäkter. Gör toba idag, nu, säger stopp för Allah och lämna synden. Förstår ni? Det finns ingen sån här, det är bara från shaitan, att jag ska göra toba då och då och då och då och då. Nej, jag ska göra toba idag. Idag är rätt dag. Eller hur? Det behöver inte vara soligt och 30 grader varmt. Du behöver inte stå i Mecka framför Kaaba. Du kan göra toba när som helst och var som helst. Och inte bara du kan, du måste. Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Allah säger, vänder alla troende till Allah i ånger, så kommer ni få framgång. Så det är obligatoriskt att alltid be Allah om förlåtelse. Gör du någonting fel, astaghfirullah wa tubu ilayh. Ångra dig, lämna synden. Och inshallah Allah kommer förlåta dig. Gör du samma fel igen eller en ny synd, be Allah om förlåtelse. Och så länge du fortsätter på det här sättet, kommer Allah att förlåta dig. Förstår ni? Men den dagen du slutar att be om förlåtelse, kallas. Då, det är ditt eget fel, eller hur? Men alhamdulillah att vi vet att vi har en skapare, en Gud som är förlåtande. Alhamdulillah. Tänk om Allah inte skulle förlåta oss våra synder. Wallahi, vi skulle vara kört, eller hur? Allah musta'an. Alhamdulillah. Vad som också bevisar det är nästa hadith som författaren nämner. Och det är en hadith som också berättas från Abu Huraira radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: vid honom i vars hand min själ vilar, om ni inte skulle synda så skulle Allah ta bort det, och han skulle hämta ett annat folk som syndar, och de skulle be honom om förlåtelse och han skulle förlåta dem. Och den här hadith finns i Muslim. Och enligt den här hadith så sa profeten alaihissalam att om ni inte skulle synda så skulle Allah skapa en annan skapelse som skulle synda och be honom om förlåtelse och han skulle förlåta dem. Och den här finns också i Sahih Muslim. Så kolla här. Allah subhanahu wa ta'ala har många namn och egenskaper som tyder på att han är förlåtande. Vilka namn tyder på att Allah är förlåtande? Al-Tawwab, Al-Ghafur, Al-Ghafir, Al-Ghaffar. Dessa namn tyder på att Allah är förlåtande. Allah har dessa egenskaper av att förlåta. Och när Allah subhanahu wa ta'ala skapade oss, och det här är en jätteviktig punkt, så skapade Allah också vissa saker här på jorden som är negativa, som vi inte får göra. Allah skapade shaytan till exempel, som är prövning. Varför? För att vi människor ska göra fel. Och sen ska vi be Allah om förlåtelse och han ska förlåta oss. Om ingen gör någonting fel, finns det ingen att förlåta. Men Allah vill verkligen visa att han är förlåtande. Och han vill ständigt förlåta, dölja våra synder, acceptera våran tauba. Så om ingen på jorden skulle synda, skulle Allah hämta ett annat folk som skulle synda, så att han kan förlåta dem, om de ber om förlåtelse. Och det här är inte en förmaning eller uppmaning till att synda. Att Allah vill att vi ska synda, annars han kommer bryta ut mig mot någon annan. Nej, det är inte så. Som jag sa, du kommer att synda. Även om du försöker att inte synda, du kommer att synda. Utan det här, som Ibn Malik säger, det här är en tröst till sahaba. Sahaba var otroligt rädda för Allah subhanahu wa ta'ala i början av islam. Jag är så rädda att de knappt kunde sova. De vågade knappt njuta med sin fru eller någonting sånt. För de var så otroligt rädda för Allah subhanahu wa ta'ala. Så Allah berättar här att kallas. Yani, om ni gör fel, Allah förlåter. Det är inte kört, yani. Det finns alltid hopp. Ingen människa är perfekt. Men det viktigaste är att man ber Allah om förlåtelse. Och då kommer han att förlåta. Och här finner vi också en annan viktig sak. Och det är en akhdu bil asbab. Att vill du bli förlåten så finns det någonting du måste göra för att bli förlåten. Och vad är det för någonting? Ja, du måste be om förlåtelse. Han förstår faroni. Inte bara att du syndar och sen kanske du blir förlåten från ingenstans. Nej, du måste ta orsaken. Och orsaken är här att be Allah om förlåtelse. Förstår ni? Och sen självklart att lämna synden. Man kan göra bra gärningar, vilket också hjälper människan att bli förlåten. Ja. Författaren nämner sen också en till hadith från Abi Huraira radiyallahu anhu, där han nämner att de satt tillsammans med profeten alaihi salam, Abu Bakr och Umar. Och sen i slutet på hadithen så nämner han att profeten alaihi salam gick in i en trädgård. Han gick in i en trädgård. Och då så säger profeten alaihi salam: den, han säger till Abu Huraira, gå. Och den du möter bakom den här väggen ska du ge den glada nyheten att den som vittnar om la ilaha illallah uppriktigt från hjärtat, kan du ge den glada nyheten att han ska få paradiset. Och denna hadith finns i Muslim. Här finner vi också det vi pratade om i förra veckan, att är man muslim och har sagt trosbekännelsen så finns det hopp, eller hur? Det finns hopp på domedagen. Men paradiset har också ett pris. Du kan inte bara säga min pappa, mamma är muslim, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kallas jag ska till paradiset. Jag ska inte göra någonting. Och vi nämnde det här förra veckan. Om någon säger till dig så här: Jag ber inte, jag fastar inte, jag betalar inte zakat, jag gör allting haram. Men jag har iman i hjärtat. Jag har sagt la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Och profeten sa jag kommer få paradiset. Vad säger vi då? Hur svarar ni på honom? Vad säger ni? Jalla. Inget svar? Ja? Han måste be. Taj, men han sa la ilaha illallah. Islam kräver också att man gör gärningar. Vi sa ett väldigt logiskt argument. Vad betyder la ilaha illallah? Ingen har rätt att dyrkas förutom Allah. Taj, du säger det här uppriktigt från hjärtat. Ingen har rätt att dyrkas förutom Allah, men jag ska inte dyrka honom. Är det logiskt? Jag ska aldrig be till honom. Nej. Om det kommer uppriktigt från hjärtat så kommer du dyrka Allah. Hänger ni med? Så personen som säger la ilaha illallah Muhammad Rasulullah utan att göra någonting, han är inte ärlig. Utan den här trosbekännelsen fogar också att man gör goda gärningar. Och beviset på det är också Allahs uttalande. Då han säger فَمَنْ كَانَ يَرْجُ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Att den som hoppas på mötet med sin Herre, han hoppas på Allahs barmhärtighet, ska göra goda gärningar. Han ska göra vad? Han ska göra goda gärningar och inte sätta någonting vid Allahs sida. Så du kan inte bara säga men jag hoppas på Allahs rahma, Allahs rahma är så stor och så vidare, Allahs förlåtelse är stor. Utan här, om du hoppas på Allahs rahma, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, så ska du också göra goda gärningar. Hänger ni med? Så kom inte sen och säg men det räcker med att man har hopp och man säger att man är muslim och så går man till jannah. Nej, det går inte. Du måste också göra bra saker. Du måste be fem gånger om dagen, måste fasta ramadan, måste vara snäll mot dina föräldrar, låta bli ha flickvän, låta bli röka på, låta bli röka, dricka och så vidare. Men islam är också en religion av gärningar. Inte bara en religion där man kallar sig för muslim. Författaren nämner sen från Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma att profeten sallallahu alaihi wasallam läste den här versen från surat Ibrahim. Rabbi innahunna adlalna kathira minan nas faman tabi'ani fa innahu minni. Då Ibrahim gjorde dua till Allah och han säger min herre, dessa statyer har vilselett många människor, så den som följer mig, han är från mig. وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Och den som trotsar mig, då är du den förlåtande och den barmhärtige. Och Isas uttalande, profeten Jesus uttalande, då han bad till Allah, إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ. Om du straffar dem, då är de dina tjänare. Och om du förlåter dem, فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Då är du den mäktige och den vise. Och då lyfter profeten upp sina händer alayhi salatu wassalam och han sa Allahumma ummati ummati, och Allah min umma, och han grät. Och då så säger Allah azza wa jall till Jibril, ja Jibril, gå till Muhammad och din herre vet vad du kommer eller vad som kommer att sägas, men gå och fråga honom varför han gråter. Och då så kommer Jibril till Muhammad alayhi salatu wassalam och frågar honom. Och då så säger profeten Muhammad alayhi salatu wassalam, han berättar till Jibril och Jibnam. Och då så säger Allah subhanahu wa ta'ala, ja Jibril, gå tillbaka till Muhammad och berätta för honom att vi kommer att göra dig nöjd med din umma och vi kommer inte att göra dig missnöjd. Och denna hadith finns i Muslim. Tayyib. Här så nämner profeten Muhammad alayhi salatu wassalam dua som profeten Ibrahim gjorde och som profeten Jesus gjorde. Den första duan, det var då Ibrahim alayhi salam byggde Kaaba. Och han bad Allah att skydda honom och hans barn från statyer, att dyrka statyer. Och så säger Ibrahim alayhi salatu wassalam att den som följer mig, han är från mig. Men den som är olydig, وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Om personen syndar mot mig, och den som syndar och inte lyder profeterna har syndat mot Allah. Eller hur? Att lyda profeterna är att lyda Allah. Att trotsa profeterna är att synda mot Allah. Den som är syndar, då är du den förlåtande, den barmhärtig. Subhanallah. Yani, han ber att Allah Azza wa Jalla ska förlåta de som syndar. Och sen profeten Jesus, samma sak. Då han säger att om du straffar dem, då är de dina slavar. Yani Allah, du äger människorna, jinnerna, och du gör vad du vill. Om Allah straffar oss, han gör vad han vill, han är rättvis. Alltså, han äger oss, vi kan inte säga någonting. Han gör vad han vill med oss. Men om du förlåter dem, så är du al-aziz al-hakim. Då är du den mäktige och den vise. Subhanallah. Samma sak här, att Isa alaihissalam gör dua att Allah ska förlåta människorna. Trots att Allah är aziz och vis. Han är mäktig och vis. Ni vet, många människor när de är mäktiga blir tyranner, diktaturer. Och blir inte förlåtande. Eller hur? Blir högmodiga. Men Allah har all makt. Eller hur? All makt. Ingen kan säga till Allah vad han ska göra eller tvinga Allah att göra någonting. Trots detta så är han förlåtande och barmhärtig. Och det här är något väldigt vackert när man läser Allahs namn i Koranen. De här kombinationerna. Att Allah är mäktig och barmhärtig. Mäktig och förlåtande. Många människor har de här kombinationerna. Allah, han är ingen människa. Han är över. Och han har dessa enorma och vackra egenskaper. Att samtidigt som han är hård i att straffa och han har all makt, så är han förlåtande. Och vad är det då för dua som profeten Muhammed gör, alaihissalam? Han gråter, han lyfter sina händer och han säger Allahumma ummati ummati. Och Allah min umma, subhanallah. Profeten Muhammed brydde sig så mycket om muslimerna. Yani, vad sa profeten alaihissalam? Jag är närmare varje troende än han själv. Och en nabiyu awla bil mu'minina min anfusihim. Allah säger i surat al-Ahzab att profeten står närmare de troende än vad de gör sig själva. Innan han bryr sig mer om oss än vad vi bryr oss om oss själva. Han försöker med allt han kan rädda oss från helvetet. Som den här liknelsen då profeten Muhammed sa alaihissalam att liknelsen av mig och er är som liknelsen av en person som gör en eld på natten ute på någonstans på landet. Och små nattdjur, insekter börjar flyga in mot elden. Och personen ställer sig och försöker att stoppa flugorna från att flyga in i elden. Och jag försöker att ta er här i midjan, i bältet, och stoppa er från att gå in i elden. Men ni vägrar, ni vill inget annat än att trotsa och gå in i elden. Det är många människor är så. Profeten försöker här att stoppa oss, alaihissalam, från att gå in i elden. Men vad gör folket? De bryr sig inte. De lyssnar inte på honom. Han säger haram, de bryr sig inte. Han säger gör det här, de bryr sig inte. Så subhanallah, människan går mot sin egen undergång. Men profeten alaihissalam bryr sig så mycket om muslimerna. Han säger ja rabbi ummati ummati. O Allah min umma. Samma sak på domedagen. När alla människor säger nafsi nafsi. De är så rädda för Allah subhanahu wa ta'ala som den dagen kommer att vara så arg när aldrig har varit och aldrig kommer att bli. Varenda profet kommer att säga nafsi nafsi. När folket går till honom och ber att han ska göra dua till Allah, att Allah ska underlätta vad som händer på domedagen. Och när han kommer till profeten Muhammad alaihissalam, sist av alla, och säger snälla kan du inte be för oss, ser du inte hur svårt vi har det? Då kommer han att säga ana laha, ana laha. Att jag kommer ta på mig detta. Och då går han till Allah och ber. Och han kommer då att be för alla muslimer. Så profeten Muhammad alaihissalam bryr sig så otroligt mycket. Han sa också i en annan hadith att varje profet fick en dua som är besvarad. Han fick önska någonting som är besvarad. Och alla profeter påskyndade sin dua eller önskan i det här livet. Men jag sparade min dua till domedagen, till min umma. Alayhi salatu wassalam. Subhanallah. Så Jibril kommer då och frågar profeten Muhammad alayhi salatu wassalam vad är det som får honom att gråta på Allahs beordring. Och Allah vet redan varför han gråter. För att han är så mån om att hans umma inte ska straffas i elden. Och då så säger Allah subhanahu wa ta'ala till Jibril att gå tillbaka till Muhammad alayhi salatu wassalam och berätta för honom att vi kommer att göra dig nöjd. Sanurdika fi ummatika wa la nasu'uk. Att vi kommer göra dig nöjd med din umma och vi kommer inte göra dig besviken. Mashallah. Så Allah subhanahu wa ta'ala besvarade hans dua och gav den här umman så otroligt många gåvor. Vi fick förträffligheter och gåvor som ingen annan umma har fått för oss. Mashallah. Vi är den sista umman, eller hur? Varje profet hade folk. Och dessa folk kallas för umma. Vi är den sista umman i dunya. Kommer det någon profet? Nej. Vi är den sista umman. Men vi är de första på domedagen. Eller hur? Normalt sett, vi kommer stå sist i kön. Vi kommer sist på domedagen som är 50 000 år. Nej, alhamdulillah. Vi kommer vara först. Och vi kommer vara de första som går över bron. Över helvetet. Vi kommer vara de första som får gå in i paradiset, mashallah. Må Allah göra oss för dem. Så mycket khair som vi fick. Och som Sheikh Uthaymeen också säger att en annan gåva som vi fick var att Allah subhanahu wa ta'ala mångdubblar våra belöning. Våra liv är korta. Våra gärningar kanske är mindre än de som levde före oss. Men våra belöning är större. Våra belöning är större. Som liknelsen av hadithen med den här personerna som anställdes för att jobba. Att judarna jobbade från fajr till dhuhr. Och sen lämnar de och sen kristna från dhuhr till asr. Och så vidare. Och sen muslimerna från asr till maghrib. Och de får följa. Yani, mashallah, Allah azza wa jal kommer att belöna muslimerna otroligt mycket. Trots att de gör lite. Varenda god gärning mångdubblas många gånger. 10 minst. Upp till 700 eller ännu mer. Varenda god gärning som du gör, mashallah. Och varenda synd du gör, vad händer med den? En. Finns ingen mångdubblas, det är bara en. Det stannar på en. Subhanallah. Så Allah subhanahu wa ta'ala kommer att göra profeten nöjd alayhi salatu wassalam. Mashallah. Författaren nämner sen den mäktiga hadithen från Mu'ad ibn Jabal radiyallahu anhu. Där han sa att jag satt bakom profeten Muhammad a.s. när han red på en åsna. Och då så säger profeten a.s. Ja Mu'ad. O Mu'ad. Vet du vad Allahs rättighet är över hans tjänare? Och vet du vad tjänarnas rättighet är hos Allah? Och då så sa Mu'ad, Allah och hans sändebud vet bäst. Då så säger profeten a.s. att Allahs rättighet över hans tjänare är att de dyrkar honom och inte sätter någonting vid hans sida. Och tjänarnas rättighet hos Allah är att han inte straffar den, att han inte straffar någon som inte som endast dyrkar Allah och inte sätter någonting vid hans sida. Och då så sa Mu'ad, ja Rasulullah, ska jag inte ge denna glada nyhet till människorna? Och då så säger han nej, för då kommer de att förlita sig på detta. Och denna hadith finns också i Bukhari och i Muslim. Den här hadithen är väldigt mäktig. Den lär oss dygden av tawhid, att endast styrka Allah subhanahu wa ta'ala. Profeten Muhammad alayhi salatu wassalam ställer här en väldigt viktig fråga till Mu'ad radiyallahu anhu. Vad är Allahs rättighet över hans tjänare? Haqqullahi ala al-ibad. Vi har många huquq, många skyldigheter. Och det finns många rättigheter. Skyldigheter och rättigheter. Tayyib, föräldrarna har rättigheter, eller hur? Barnen har rättigheter. De lärda har rättigheter. Djuren har rättigheter. Och så vidare. Tayyib, men vilken rättighet är störst? Allahs rättighet. Och det här är det som många människor idag har glömt bort. Ni kollar här i media. De pratar om kvinnornas rättighet, barnens rättighet, djurens rättighet, elevens rättighet i skolan, eller hur? Arbetarnas rättighet på arbetsplatsen. Det är bra saker. Vi är inte emot de här sakerna. Men vad händer med Allahs rättighet? Den nämns inte. Den finns inte. Den som bortglömd hos dessa människor. Den är bortglömd. Inte så. Nämns inte i media, nämns inte i regeringen, nämns inte i någon lagbok. Ingenstans finns Allahs rättighet. Till och med motsatsen, de som kränker allas rättigheter belönas med olika former av pris. Allah måste. Allahs rättighet är störst. Större än alla andras rättigheter. Och sen, vad är Allahs rättighet? Det är inte någonting jättesvårt som ingen människa klarar av. Nej, vad vill Allah av dig? Att du endast dyrkar honom och inte sätter någonting vid hans sida. Tauhid. Dyrka Allah, gör salat till Allah, gör dua till Allah, fasta till Allah, gör hajj till Allah, inte till någon annan. Inte till någon ängel, någon sten, någon staty, någon profet, någon jinn. Nej, till Allah. Är det svårt? Är det svårt att bara dyrka Allah? Nej, det är lätt, eller hur? Men ändå människorna vänder. De förnekar Allah, de dyrkar statyer, de dyrkar jinner, änglar, profeter, buddha statyer, allt möjligt. Subhanallah. Och därför är det den största orättvisan som man kan göra. Att dyrka någon annan än Allah trots att det är han som har skapat det. Vad kan vara mer fel än så? Allah måste. Och sen, om vi ger Allah hans rättighet och endast dyrkar honom, vad är då vår rättighet? Som Allah ger som en gåva till oss. Det är att han inte kommer straffa oss i helvetet. Subhanallah. Och här är det. Ja, ikhwa, vill vi inte Allah ha en garanti att slippa helvetet? Att där, garanti, jag ska till paradiset. Jag vill inte gå nära helvetet. Här har du, ja, ikhwa, bröder och systrar, här har vi lösningen. Vägen till paradiset. Enkel biljett. Vad är det för någonting? Dyrka endast Allah och sätt ingenting vid Allahs sida. Subhanallah. Det här är från Allahs fadl. Och han lär oss också dygden av tauhid. Största belöning med tauhid. Att du går till Jannah. Direkt. Utan att gå till elden. Mashallah. Så här lär vi oss verkligen att man ska dyrka Allah med uppriktighet och inte sätta någonting vid Allahs sida. Mu'adh sa här till profeten alaihissalam, ska jag inte berätta den här glada nyheten till folk? Och då så sa profeten, nej, berätta inte. För då kommer de att förlita sig. Och det här nämnde vi förra veckan också. En liknande hadith. Vad menas med detta? Att vissa människor, när de hör det här, de misstolkar. Som vi nämnde. De tänker, khalas, jag säger la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, garanterar paradiset. Och de gör inte salat, de fastar inte, de gör massa haram. Och vi sa att vissa kan misstolka hadithen. Men hadithen betyder inte det. Utan som vi sa, den som endast dyrkar Allah, den, hur ska du dyrka Allah om du inte gör någonting gott? Hur ska du dyrka Allah om du inte gör salat? Om du inte fastar, gör hajj och så vidare. Eller hur? Och att hålla sig borta från haram är också att dyrka Allah. Så att endast dyrka Allah omfattar att göra goda gärningar. Men vissa människor kan misstolka hadithen. Så berättar man den här hadithen är också viktigt att berätta förståelsen. Att man måste också göra goda gärningar. Och att det omfattas av att dyrka Allah. Att göra dessa goda saker. Då får man gå till paradiset. Tayyib, vi avrundar här för idag och kan lämna möjligheten för lite frågor. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.